Upplyft era hjärtan till Gud och hör efterföljande heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas. Vid den tiden skyndade Maria till en stad i Juda bergsbygd och gick in i Sakarias hus och hälsade på Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning spratt barnet till i hennes moderliv och hon blev uppfylld av den helige ande och ropade med hög röst: välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt. Men varför hände detta mig, att min herres mor kommer till mig? Se, när ljudet av din hälsning nådde mina öron spratt barnet till i mig av glädje. Och salig är du som trodde, ty det som Herren har sagt till dig ska gå i uppfyllelse. Herre, vi ropar till dig och ber att du uppfyller oss med din heliga ande, så att ditt ord blir förkunnat och att ditt ord får nå in till oss. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. I evangeliet som vi nyss läste så möter vi två kvinnor. Vi möter två barn. Och här finns två budskap. Och det ska vara vårt ämne. Två kvinnor, två barn och två budskap. Först, i tur och ordning, två kvinnor. Vi har läst om Elisabets och Marias förunderliga möte. Två heliga kvinnor. Två av dessa många troende kvinnor som genom århundraden och årtusenden har stått i Herrens tjänst. Men inga kvinnor har haft så centrala uppgifter i Guds rike som dessa två, Elisabet och Herrens moder Maria. De båda representerar två förbund. Det gamla förbundet sluter vid Sinai och det nya som slutits i Jesu blod. Och de två står på tröskeln mellan det gamla och det nya. Men detta ska vi inte tala om idag, även om det gömmer sig till dels i det som jag vill säga idag. Och vi ska om en stund få ta del av det nya förbundets blod när vi möts vid Herrens bord. Vi har läst om ett möte mellan två kvinnor som befann sig i liknande situation. Båda var gravida. Och båda hade fått uppleva ett under. Elisabet hade önskat barn i många, många år och inget fått. Men nu hade Gud gjort ett under och Elisabet väntade barn mot alla odds. Visserligen gick nu hennes man där hemma stum. Och de hade inte kunnat tala med varandra sedan den där dagen när Sakarias hade fått det stora privilegiet att få gå in i templet för att tända rökoffret och fått möta ängeln Gabriel. Nu hade han varit stum i 6 månader och inte ett ord från honom hade Elisabet fått. Bara genom tecken och skrift, och kanske någon form av teckenspråk som utvecklades under den där tiden. Men hennes livssorg var borta. Hon väntade barn. Och hon visste att det var en son. Liksom Maria så levde hon i ett heligt äktenskap. Lukas har berättat om de båda att de var rättfärdiga inför Gud. Och båda hörde till dem som väntade på att löftena från profeterna om den nya tiden skulle gå i uppfyllelse. Och de visste att det var det som hände just i detta nu. Gemensamt väntade de. De stod tillsammans. Men inför Maria så delar hon också sin mans börda av hans misstro och hans tvivel på vad ängeln Gabriel hade sagt. Ni vet, den naturliga människan, den gamla människan, den ger ju gärna någon annan skulden när något har gått snett. Men hon klandrar inte sin man för hans otro, utan hon liksom bär det tillsammans med honom. Vi hör inte Elisabet klaga på sin man. när hon säger till sin unga släkting: salig är du som trodde. Också Maria levde i ett heligt äktenskap. Ja, de hade ju inte börjat riktigt ännu. Och det skulle dröja tills de hade fött det barn som hon nu väntade. Men av Lukas evangelium och hans skildringar förstår vi att de var troende människor. Också av Matteus evangeliets första kapitel så förstår vi att för dem var Guds ordningar angående äktenskap, de var viktiga. Vi kan alltså konstatera att båda dessa kvinnor, Elisabet och Maria, levde i heliga äktenskap med sina män i ljuset från Guds ord. Och det är en avgörande sak i Guds församling att vi håller äktenskapet heligt, högt, i enlighet med Guds ordningar. Jag hörde häromdagen om en kvinna, en missionärsdotter, som redan i 10-årsåldern började be om att hon skulle få en man från Herren. Och det fick hon också. Och de lever efter 40 års äktenskap i Herrens tjänst i ett lyckligt äktenskap. Kära alla ungdomar i vår församling, ni unga som nu hör vad jag säger, ni som inte har gått i söndagsskolan, ni är lite för stora för det. Så viktigt och så härligt att redan när man är i nedre tonåren, kanske till och med innan det, får börja säga: kära Herre Jesus, ge mig en som jag kan få lov att leva tillsammans med. Att göra det tidigt. Och så börja be, som den där kvinnan jag nämnde om, började be för den man hon skulle få. Att Herren skulle göra den mannen liksom passande också för henne. Och att hon själv skulle kunna vara passande för honom. Man ber om det, så hjälper det dig att inte ha för bråttom. Att inte ge dig in i orätta relationer som inte kan bli livslånga. Du gör illa mot både dig själv och illa mot någon annan människa om du börjar sällskapa utan att tänka att detta kan vara hela livet. Både Maria och Elisabet hade alltså äkta män som stod troget vid deras sida, Josef och Zacharias. Nu var alltså båda dessa kvinnor gravida och bar på varsin son, som var utsedda till att vara nyckelpersoner i Guds rike. Och kvinnorna visste det. Vi förstår att Elisabet redan innan hon hört Marias hälsningsord i dörren, så visste hon att den här kvinnan, hon är Herrens mor. Hon kallar henne för det. Herrens mor. Hur hon visste det, det vet vi inte. Men Guds ande hade uppenbarat det för henne. Och vi är här inne i ett fullständigt unikt skede i Guds rikes historia. Guds ande är på färde. Och Elisabet visste också att barnet som hon bar, han skulle få en nyckelroll. Och hon visste att hon var indragen i det skede som profeterna i Gamla testamentet hade pekat fram emot. Elisabet var en mogen kvinna, medan Maria var ung, säkert mycket ung. Släkt med varandra på något sätt, och nu möttes de. Ängeln Gabriel hade talat om för Maria att hennes släkting Elisabet väntade barn. Det låg säkert där i en anvisning om att hon skulle ge sig iväg till Jordens bergsbygd, hem till Elisabet och Zacharias. Och så fick de möjlighet att dela med varandra vad de nu visste och vad de nu, så att säga, var indragna i. De fick tala med varandra. Ni vet hur stort det är när två kristna får lov att dela med varandra. När man står i liknande frågeställningar. Man får dela tron. Man får utgjuta sitt hjärta. Ja, tänk vad ett systramöte kan hjälpa. Eller när kristna bröder får dela svårigheter med varandra. Och man får uppleva brödrakärleken. Får tala med varandra. Påminna varandra. Här var det två gravida kvinnor som möttes. Som bar på varsitt barn. I att vänta barn ligger alltid något hoppfullt inför framtiden. Men i det här fallet så var det någonting alldeles speciellt. För det var hela frågan om hela världens frälsning. För barnet som Maria bar under sitt hjärta var Guds son. Kommer vi till två barn. Elisabet tog det ha varit i kanske vecka 27, 28, 29 någonting när Maria kom. Medan Maria säkert bara var alldeles i början, kanske i vecka 2, 3, 4, det vet vi inte. Men det gick ännu inte att se att hon var gravid. Ännu var Guds son, tänk nu, var Guds son bara knappt ett millimeter stort foster. Men detta lilla embryo var Herren. Detta som moderna vetenskapsmän kallar för en liten del av kvinnans kropp och som hon ska ha rätt att bestämma över, det kallar Elisabet i den heliga ande för Herren. Psalmisten skriver: du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara i dina verk, min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för dig när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Redan från det första ögonblicket, konceptionsögonblicket, så ser Herren den lilla människan, vars alla anlag ligger gömt i det lilla embryot. Dina ögon såg mig. I vår tid är dessa barn, dessa små, små barn, utsatta för en svår utrotningskampanj. Biskop Börje Knudsen kallade detta för vår tids särskilda synd. Den andra lilla pojken, ännu bara ett foster på cirka 6 månader, han hoppade till av glädje när Marias hälsning hördes i prästhemmet i Juda. Åh, nu kommer han, är det som han ville säga. Nu kommer han. Det var ju just honom som han skulle komma att peka på och röja vägen för. Just för hans skull hade hans mamma behövt vänta så länge på det här barnet att han skulle bli deras pojke. Precis som så många andra i Guds rike har behövt vänta så länge på uppfyllelsen av bönerna. Gud hade hört Zacharias och Elisabets böner, men han besvarade dem inte i den tid som de tänkte, utan i sin tid, när det stämde med hans egna övergripande planer. Och i dem var Johannes en del. Och Johannes, det var ju hans namn. Han blev en avgörande, eller var en avgörande del. Varje litet barn finns med i Guds plan. Han vill få frälsa varje människa, också det lilla, lilla fostret. Och han vill också få ge varje barn dess bestämda plats i Guds rike och Guds plan. Och det ska vi som föräldrar och far- och morföräldrar, liksom alla vuxna runt omkring, veta. Och be för dem, både att de ska bli frälsta och att de ska komma in i Guds plan för dem. Barnet under Elisabets hjärta låg där i lycklig väntan på den dag när han skulle få peka på sin frälsare och säga: se Guds lam som bär bort världens synd. Låt oss se denna underbara sanning där under Marias hjärta. Låg det barn som skulle bli hela världens frälsare. Han som skulle bli offerlammet, syndoffret. Där låg han som skulle uppenbara Guds härlighet genom det ena undret efter det andra. Ännu bara millimeter stor, där var han som skulle bli den som skulle förvandla miljontals människors liv. Där låg han som var Guds son, hela världens, hela universums skapare. Guds ord liksom samlat, men nu nedstigen, för att här dela villkor. Samma villkor som varje människa har haft, utom Adam och Eva, att vara ett millimeterstort foster. Både du och jag har varit så små. Man kan inte fatta det. Men min frälsare har också varit det. Detta hör med till inkarnationens ofattbara hemlighet. 8 månader senare skulle några lyckliga herdar från Betlehems ängar komma i full fart. Låt oss skynda till Betlehem, sa de, för att berätta om den mäktiga änglarsynen de haft när de hade fått höra: var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje. Ty idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, och han är Messias. Där är budskapet. Nu kommer vi till den sista delen av predikan. Men det är 2 budskap. De 2 barnen pekar på 2 olika budskap som dock liksom är samstämmiga, passar ihop, liksom kuggar ihop. Det är 2 olika budskap, men de hör ihop. Den äldre skulle en dag stiga fram bland Guds folk och säga att tiden är inne. Den utlovade har kommit. Nu är frälsningens tid. Men det han också skulle göra var detta: att säga du, till människa efter människa, du är i ett trängande behov av honom som kommer. Jag för min del, jag är inte värdig att ens knyta upp hans sandalremmar. Men du behöver honom. Och jag också. Därför att din synd är sådan att den hindrar dig från att komma in i Guds närhet. I Guds närhet råder Guds helighet. Och Gud är närvarande överallt. Men in i hans närhet är det farligt att komma, om vi kommer sådana som vi är, utan frälsning. Johannes kunde uttrycka det så här: vem har ingett er tanken att ni ska kunna fly undan den kommande vredesdomen? Häromdagen vid frukostbordet så brände jag mig på en glasljusstake på köksbordet. Den hade haft en ljusstump som hade kommit snett. Och ljusstumpen hade gjort glaskanten otroligt het. Och det gjorde så ont i mitt långfinger. Så det kändes långt in i kroppen. Och då tänkte jag: detta är en påminnelse om Guds vrede. Guds heliga vrede över all min synd. Och den bränner. Det var den heliga vreden som gömde sig i Johannes förkunnelse. Han gjorde Guds lag gällande, och det blev ett väldigt allvar. Och synd blev nämnt vid dess rätta namn, och alla blev syndare, också de frommaste. Det som blev brännande allvarligt var detta: vi är sådana syndare som för vår frälsnings skull behöver en frälsare, och utan honom går vi förlorade. Du behöver en frälsare. Men det är han som kommer just nu. Nu. Just efter mig. Ja, som Johannes sa, han står här mitt ibland er. Men han är ensam i räddningen. Och så kom den stora dagen för Johannes, när han fick döpa Jesus. Om än först efter vissa protester ifrån honom. Och så kunde han efteråt få stå där och förkunna, peka på honom när han kom gående där: se Guds lamm som bär bort världens synd. Johannes budskap är fortsatt detsamma. Det gäller. Det hör med till Guds heliga ord och Guds eviga ord. Det består när himmel och jord förgås. Det budskapet är just detta. Jag har upprepat det på nytt, vad jag har sagt flera gånger. Du behöver en frälsare. En helt personlig frälsare. Antingen du brukar vara här i kyrkan eller är här för första gången. Antingen du är 10 år, och det finns somliga som är i 10-årsåldern här. Antingen du är 13, 15, 18, 30, 50, 80. Utan en personlig frälsare går du förlorad. Det är Johannes giltiga budskap. Men för oss gäller också fortsatt det förunderliga budskapet som ska upprepas här, både nu och om ett litet ögonblick. Se Guds lamm som bär bort världens synd. Det finns inget annat sätt att bli av med den synd jag har inför Gud, den som vi alla bär på och drar över oss Guds vrede, än att Jesu, Guds sons blod, får rena. Det är detta budskap som liksom gömmer sig under Elisabets hjärta. Men det är ett budskap som pekar med kraft på honom som vilade som ett knappt millimeterstort foster under Marias hjärta. Hela världens frälsning låg i detta lilla. Ett ägg från Marias äggstock, befruktat av den heliga ande. Gud var i Kristus. Detta lilla foster var Kristus, Herren Gud. Vilket bevisades på påskdagen när han uppstod från de döda. Där är han, din allra bäste vän. Där är han som förlåter dig alla synder. Hans död på korset var en verklig räddning. Därför är det andra budskapet detsamma som vi hörde förra söndagen. Det som Jesus sa till kvinnan i Simons hus. Dina synder är dig förlåtna. Detsamma som vi redan har hört här idag i avlösningen. Vilka synder, vilka förfärliga blodröda synder du än bär på. Vilka hemliga synder du än har. Vilka namn de än har. Hur mycket du än kan skämmas för dem. Eller du kanske har glömt dem. Hur det än är. Hör. Dina synder är dig förlåtna. Det är budskapet från Marias moderliv. Det som vi kunde höra honom säga. Var inte rädda. Nu kommer jag. Nu är jag här i världen. Och snart går jag som er överste präst. Den tunga vägen till Golgatas brännofferaltare. Och bär in offerblodet i det allra heligaste och öppna vägen till himlens härlighet. Han som låg under Marias hjärta som ett mycket litet foster, han kommer nu till oss. Han kommer i det ord som jag predikar. Han gömmer sig också i vinet som vi dricker, i lilla brödet vi äter. Det är samma Herre Kristus både under Marias hjärta och här och i ordet som vi hör. Han kommer till oss i oändlig kärlek. Han kommer till dig med syndernas förlåtelse. För att ge dig visshet om att du är hans. Lycklig den som säger till honom. Kom, Herre Jesus, också till mig. Och han ska inte dröja att komma. Brödet och vinet förenat med din kropp. Genom tron bor han i ditt hjärta, han som var under Marias hjärta. Vilken nåd. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Låt oss tillsammans bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre. Vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda. Uppstigen till himmelen. Sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande. En helig allmänlig kyrka. Det heliga samfund. Syndernas förlåtelse. Kroppens uppståndelse och ett evigt liv.